natten så hörde nog många av oss det nya året läsas och sjungas in. Trots stämningen då som brukar infinna sig vid nyår så, och trots våra känslor och våra undringar så fortsätter nog livet ungefär som vanligt. Det viktiga och kanske avgörande för historiens gång får inte alltid någon stor uppmärksamhet från människors sida just när det händer. Och så var det ju med den första julnattens händelse. Den skedde på en mindre ort, i ett oansenligt hus och dessutom i en avbalkning för husdjuren. I Lukas evangeliet berättas om hur Gud ordnade med en grupp vittnen förutom Maria och Josef. Det var några nattjobbande herdar som inte var väl ansedda socialt. Och inför dem så kallade Gud in något mer storartat än en radiokör, ett artistuppbåd eller fyrverkerier. Nämligen en änglakör. Och herdarna fick dessutom bli de enda som fick höra den kören. Men det som hände i Betlehem skulle i efterhand visa sig vara av så stor betydelse att det har påverkat hur stora delen av mänskligheten räknar tiden. Hur var det vi sjöng? Stilla natt, heliga natt, räddningstimman för världen slår. Kristus till jorden är kommen, oss är en frälsare född. Men utöver herdarna så ordnade Gud med en annan grupp vittnen. Vi har redan delvis hört om det. Nämligen några icke-judiska så kallade vise män från östen. Och det är den märkliga berättelsen som vi hörde läsas och som uppmärksammas i trettondagshelgen. Jag säger helgen för trettondagen var ju egentligen igår. Vad var det som hände? Som ledde till en tids politisk förvirring i Jerusalem med efterföljande grymt våld i Betlehem för att undanröja en möjlig konkurrent om makten och till en ung familjs landsflykt till Egypten. Berättelsen om några vise män från östern eller stjärntydare som Bibel 2000 uttrycker det som kom till Jerusalem i syfte att hylla judarnas nyfödde kung. Ja, den berättelsen ska vi stanna inför nu. Ingen i huvudstaden Jerusalem dit de kom visste något om att någon nyfödd kung skulle finnas där. Men de skriftlärde kunde ändå reda ut att den kommande messias skulle födas när han kom, nämligen i Betlehem. Så dit beger sig den här utländska delegationen och där finner de det lilla barnet i en undanskymd vrå och de ger det sin hyllning. Medan den politiska ledningen i Jerusalem med kung Herodes i spetsen drar igång en plan för att undanröja en eventuell konkurrent om kungatronen. Och när vi läser och hör den här berättelsen så kanske vi tänker, men vad i all sin dar? Det här låter som en märklig legend. Och märklig är den. Men låt oss se lite på den bibliska bakgrunden. I fjärde Mosebok får vi följa slutskedet av Israels barns väg tillbaka från Egypten till det utlovade landet. Och i kapitel 22-24 i fjärde Mosebok så läser vi om den mystiske Bileam, som kallas in av Moabs kung för att förbanna Israels folk, men som Gud, bland annat med hjälp av en åsna, får att istället välsigna Israel. Den här Bileam, han kom från Petor vid floden, står det. Det vill säga från ett område vid floden Eufrat i dagens nordöstra Syrien. Den här arameiska siaren som kallar sig själv för mannen med det skarpa ögat. Han använder Gud för att mitt i ett budskap om Israels folks framtid uttala de berömda orden: jag skådar honom, men inte nära. En stjärna stiger fram ur Jakob, en spira höjs i Israel. Ordvalet med stjärna och spira anspelar på en kommande kung och kom senare att kopplas till folkets väntan på Guds messias. Långt senare anknyter Jesaja till det här bildspråket när han i kapitel 60 skriver om Jerusalems kommande härlighet så här: res dig, stråla i ljus, Herrens härlighet går upp över dig. Folken ska vandra mot ditt ljus, kungar mot glansen av din soluppgång. Det kommer med last av guld och rökelse. Och i psalm 72 så utvecklas den här tanken ytterligare, att kungar ska komma med gåvor. De ska bära fram sin tribut, läser vi där, och hylla den kommande fredsfursten, fredskonungen. Det här temat med kungar som å sina folks vägnar kanske bär fram gåvor läser vi också om i texten om det himmelska Jerusalem i Uppenbarelseboken 21. Så här läser vi där: Guds härlighet lyser över den staden, och lammet är dess lampa, och folken ska leva i dess ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden. Allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit, men aldrig ska något orent komma in där. Men mitt emellan profetiorna i Gamla testamentet och Uppenbarelsebokens slutscener så uppenbaras Guds härlighet och Guds rike, ljuset och kungaspiran i ett litet barn. Den som skulle få vittnesbördet om sig, där är Guds lam som tar bort världens synder. Han kom in i världen på en oansenlig plats. Men dit sökte sig alltså några utländska män som Gud tog till vittnen. Vilka var de här männen och hur kom det sig att de drog sig iväg på sin långa resa? I grundtexten så kallas de för magoi eller mager. Det var ursprungligen en grupp präster inom de folk som i Bibeln kallas för parter och meder. I nordvästra delen av nuvarande Iran. Ni får ha en karta, mental karta nu framför. Faktiskt bara lite längre bort än Bileams hemtrakter. Och när invånare från Israels nordrike 700 år tidigare fördes bort av Assyriens kung, så fick en del av dem bostäder just i Mediens städer. Och de delade kanske med sig av sina berättelser som blev del av en tradition där. Bland annat kanske just om Bileams förutsägelse. Inom parentes så hävdar än idag det kurdiska folket att de är ättlingar till de här mederna. Det här begreppet mager, det kom sen att särskilt beteckna en grupp som ägnar sig åt att utforska stjärnorna och planeternas rörelser, liksom åt drömtydningskonst. Och det var sådana mager som omnämns i Daniels bok. Magerna tänkte sig att vissa stjärnbilder hörde samman med bestämda folk och att stora mäns födelse föregicks av särskilda fenomen på himlavalvet. I staden Sippar vid floden Eufrat i nuvarande Irak så fanns ett center för dåtidens astronomiska studier. Och där har arkeologer nu hittat en stjärnkalender från den här tiden som förutsåg ett astronomiskt fenomen där planeterna Jupiter och Saturnus tre gånger under året, ett specifikt år där, ser ut att mötas från människans horisont här i fiskarnas stjärnbild och därför lyser dubbelt upp. Den här planetkonstellationen är känd av nutida astronomer som ett sällsynt men återkommande fenomen. Men nutida astronomer delar förstås inte de här magernas tolkningar av Jupiter som kungastjärnan, en stor härskares stjärna. Eller av Saturnus som symbol för det område där Syrien och Palestina var beläget. Och att fiskarnas stjärnbild hade att göra med inledningen av en ny tidsålder. Men det här finns alltså belagt i det man har hittat vid Sippar. Vi vet inte om det här fenomenet förklarar den så kallade Betlehemsstjärnan, men det är i alla fall en möjlig bakgrund till magernas eller de vise männens tolkning av vad de såg och deras beslut att ge sig iväg. Det provokativa är då att Gud använde sig av deras astrologiska föreställningar för att de skulle bli övertygade om att en stor kung skulle födas bland judarna och vilja vara bland de första att hylla honom. Kanske hade de också hört om Messias profeter av de judar som blev kvar i östern efter den babyloniska fångenskapen och hade en viss tanke kring det här. Och det kan ha varit när de var i Jerusalem som den här konstellationen visar sig för tredje gången som en lysande stjärna, och då leder de vidare söderut till Betlehem där de finner det barn de söker och som hade fötts ett antal veckor tidigare. För att visa att de anar barnets storhet så faller de ner och tillber barnet och bär fram gåvor. En del kyrkofäder relaterar guld till barnet som blivande kung eller som kung, värdig vår lydnad. Rökelsen till honom som Guds präst, medlare mellan Gud och människa, värdig vår tillbedjan. Och myrran, en parfym som användes vid smärtlindring och balsamering, till honom som den lidande frälsaren vars död och uppståndelse framkallar vår tacksamhet för hans försoning och förlåtelse. Men vad hade Gud för syfte med allt det här som vi har sett i berättelsen? Betydelse. När Matteus många decennier senare skrev sin bok med judisk-kristna läsare i åtanke så ville han visa att Jesus som hade fötts i Betlehem var den Messias, den Kristus som Israels folk väntat på under århundraden. Gud hade själv lovat kung David att en ättling till honom skulle upprätta det messianska riket till evig tid, står det. Och därför var det viktigt för Matteus att genom släkttavlan i det första kapitlet visa att Jesus, barnet som föddes i Betlehem, var en Davids son, men också en Abrahams son. För Gud hade också lovat att genom Abraham skulle en välsignelse komma alla folk på jorden till del. Och det här berättelsen i Matteus andra kapitel kommer in i bilden. den har en djupare mening än att bara lyfta fram att det nyfödda barnet var den väntade Messias, att födelseorten Betlehem var förutsagd av profeten Mika och att Jesusbarnet undkom Herodes plan. Den djupare meningen hör ihop med Guds plan för det utvalda folket, att det skulle bli en välsignelse för alla andra folk och vara, som Jesaja skrev, ett ljus för hedna folken. Genom Guds handlande med det utvalda folket och genom den andliga och moraliska halten i deras liv och i deras gudstjänst så skulle de väcka nyfikenhet och intresse hos folken runt omkring, som skulle attrahera enskilda personer att komma till templet i Jerusalem och där lära känna Gud och hans frälsning, för att sen återvända hem och vittna om den Gud de hade mött i Jerusalems tempel. Men det här förverkligades bara i ytterst begränsad omfattning, för folkets liv hade för det mesta inte den här attraktionskraften. Men profeterna höll visionen levande. Den dag skall komma då folkslag i mängd skall strömma till Herrens tempel och säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar. Men folket såg inte sitt ansvar i detta. Visst ska Gud utsträcka sin frälsning till alla folk, men det har vi ingen del i, ansåg man. Det är Messias sak när han kommer att fixa det. Och så en dag kom han, Guds utsände, Davids son, som skulle bli ett ljus för de icke-judiska folken. Och efter ett avsnitt om Jesu födelseplats så berättar Matteus, som vi hörde läsas, om hur människor från icke-judiska folk redan från början attraherades till det Guds tempel, den Guds boning, som visade sig inte vara primärt huset i Jerusalem utan barnet i krubba. Det var Gud själv som arrangerade omständigheterna så att de attraherades till barnet. Och för att göra det spelade Gud, som jag antytt, på deras planhalva, så att säga. Han anpassade sitt handlande till deras föreställningsvärld för att få iväg dem på den långa färden. Och deras färd från fjärran land till Jerusalem och sen Betlehem förkunnade profetiskt att det var genom Jesus som välsignelsen skulle nå till de icke-judiska folken. Som representanter för alla icke-jordiska folk böjde dessa mager knä inför Jesusbarnet. Som representanter också för oss. Det är som en illustration av Jesajas ord: det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Ty ett barn har fötts, en son är oss given, väldet är lagt på hans axlar. Väldet skall bli stort, fredens välsignelse utan gräns för Davids tron och hans rike. Efter Jesu död och uppståndelse skulle den här rörelseriktningen från folken till Israels folk, templet, förändras till en rörelse från Jerusalem och ut till jordens yttersta gräns. Från den kristna församlingen och ut till människor och folk. Det här är bakgrunden till att flera kyrkor och samfund har gjort just 13-dagen till deras stora missionsdag. I Svenska kyrkan är det faktiskt så fortfarande. Och därmed kommer jag till den här frågan: vad har den här berättelsen för budskap eller för ärende till oss som samlas till en gudstjänst i baptistkyrkan i Stora Mellösa? Ja, den här berättelsen drar in oss som församling och enskilda i den mission som öppnas upp i Nya testamentet och som den uppståndne Jesus sammanfattar, som vi också redan har hört, så här: ni skall vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. En del i det här antyder ju Jesus världens ljus som han kallar sig, när han säger till sina efterföljare: ni är världens ljus. De som famlar i mörker attraheras av ljus. Genom våra livs vittnesbörd kan vi få vara ljus som attraherar andra till att upptäcka honom som är hela världens ljus. Så vittnesbördet sker alltså inte bara genom vad vi säger och vad vi gör, utan också genom det intryck eller avtryck som våra liv lämnar efter sig hos människor vi möter i vår vardag. Thomas Sjödin kallar ju det där för vår eftervärme. Jesus säger: ni är världens ljus. Men hur är det? Kanske vi tycker att vårt ljus är litet. Och då får vi sjunga: det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Kanske vårt ljus är svagt och flämtande. Då behöver vi kanske sjunga: frestaren vill det blåsa ut, men det ska få lysa klart. Ja, till sist några tankar om att vi billigt talat har något att lära av de vise männen i vårt liv med Gud. Utifrån deras sätt att tänka så hade de sikte på Jerusalem, där den politiska och religiösa makten fanns. Men de blev ledda att vandra vidare till Betlehem, så där 9 livsavgörande kilometrar söderut. För det var där de fick se Herrens härlighet och leddes att tillbe Gud, inte bland människors prakt och glans och makt i Jerusalem. Vi kanske också har kommit till en punkt där vi frågar efter det Gud har låtit oss ana, efter en insikt, en erfarenhet, ett möte med Jesus. Är vi öppna för att han leder oss, billigt talat, 9 kilometer till en mer oansenlig plats i det andliga landskapet, där han enligt sitt löfte väntar på att få visa sin härlighet så att vi fylls av glädje och tillber honom? Kanske nattvarden i en enkel församlingsgemenskap kan få vara en sån plats, 9 kilometer bort från alltings centrum. Vi läste om att magerna bar fram sina gåvor som kunde symbolisera lydnad, tillbedjan och tacksamhet. Vilka gåvor kommer vi med? Ja, men i grunden är det förstås Gud som ger oss gåvor, snarare än att det är vi som ger honom gåvor. Det blir ju tydligt just i nattvarden som vi snart ska fira tillsammans. Han ger sig själv till oss i Jesu död och uppståndelse och i andens närvaro. Och vi får svara med att ge honom vårt guld, rökelse och myrra, vår lydnad, tillbedjan och tacksamhet. Men kanske kan vi ändå tänka i ett steg till. Gud är alla goda gåvors givare. Han har även gett oss alla naturliga förmågor, andliga gåvor och dessutom tid och andra resurser. Det vi kan ge tillbaka till Gud är att i ödmjukhet och tacksamhet ta emot hans gåvor och så lägga ner inför Gud varje kväll, varje år, vid slutet av våra liv, det som vi genom hans nåd och kraft har fått vara och göra som förvaltare av hans gåvor. När vi kom till tro på Jesus en gång, när vi såg att tron spirade inom oss, så hände något som var viktigare och mer livsavgörande en nyårsnattens övergång till ett nytt år. En ny sång föddes i våra hjärtan som vida överstiger Sverige, Sverige, fosterland, som radiokören sjunger efter 12-slaget på nyårsnatten. vårt hjärtas sång är snarare i samklang med änglasången i Betlehem. Om vi håller våra hjärtan öppna för den kan vi få känna den stora glädje som fyllde magerna, stjärntydarna från öster, över Guds förunderliga nåd och ledning i livet. Låt oss be. Gud, du som i Kristus uppenbarar dig för världen, låt alla få se din härlighet. Led oss med ditt ljus till platser där vi kan möta dig. Och för oss på vägar där vi kan tjäna dig. I Jesu namn.